Skulle du kunna tänka dig att gröna våga, Lina?
Ja. Det tycker jag att jag har gjort. Hela coronerian har varit för mig en grön våg. Att vara i stugan på landet och odla och promenera och intressera mig för hur högt vattnet i sjön är och hur björkarna spricker upp och så.
Har du lekt med tanken på att göra det på heltid?
Exakt varje dag. Både när jag var där och sen jag kom hem. Men sen blev jag lite för bekväm, tror jag. Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi odlar som aldrig förr. Folk är ute och tämjer skogar, köper bondgårdar, förändrar sina liv för att vara närmare naturen. Det gör att vi blev nyfikna på naturen och forskningen om hur naturen påverkar oss människor. Varför tjatar vi så mycket om att det är nyttigt och bra att vara i naturen? Hur pass bra påverkas vi egentligen av det? Och hur kan naturvistelser göra oss till mindre dumma människor? Hur blir vi smartare av att vara i skog och mark? Det Björn beskriver som blåa och gröna miljöer.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar kan hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
Precis. Och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande. Mm. Det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det kom in genom taket på som var inomhus. Som jag fick springa med, det var sån här slapstick-komedi, jag fick springa med såna här plåthinkar och sådär. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
Ja, man är ju tacksam då att man har varit den här förnuftiga människan som tänkt att det kommer kanske inte bli exakt som jag hade planerat. För livet är ju så otroligt föränderligt.
Ja, och det är då det är så himla bra att Länsförsäkringar finns där för alltid.
Ja, så när livet inte blir precis som du hade tänkt eller om löften inte kan hållas, så är det himla fiffigt att du kan kontakta Länsförsäkringar. Eftersom Länsförsäkringar kan hjälpa dig med lån och sparande till exempel.
Tack Länsförsäkringar. Dumma människor sponsras av AJ-produkter.
Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om, det är det här med kollegor och samspelet man har med sina arbetskamrater.
Mellanmänskliga.
Relationer på jobbet, exakt.
Man motiverar varandra, positiv förstärkning och sådana saker.
Exakt. Ja. Men det räcker ju inte med bara det.
Nej.
Man behöver också en bra fysisk miljö.
Den ska vara säker och trygg. Mm. Man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker. Att det är ergonomiskt.
Ja, en ljudmiljö som gör att det är lätt att hålla fokus och att man har kanske ordning och reda med rätt förvaring.
Och det här är sånt som AJ-produkter kan hjälpa dig med. Arbetsplatsinredningen, att se till att förbättra arbetsmiljön och ge allt ifrån råd om en bättre arbetsstol till att inreda en hel arbetsplats för hela företaget.
Ja, AJ-produkter säljer inredning för kontor, skola, lager och industri och erbjuder över 15 000 produkter och skickar från sitt lager i Halmstad.
Och allt detta för att bidra till att människor har det bra på jobbet. Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är happiness at work.
Tack AJ-produkter.
Berätta, Lina, stadsbarn.
Very much so. Eller? Kan jag säga det? Ja. Stadsbarn, men med landet föräldrar. Förvisso den ena uppvuxen i metropolen Mora. Mm. Och den andra metropolen Furudal. Men båda två på landet och i Dalarna. Och där har jag då spenderat mina somrar, vintrar, påskar etc. Mm. Men jag tror väl inte att de som känner mig väl skulle beskriva mig som en naturmänniska.
Ingen sån skogsmulle?
Nej, jag har faktiskt inte ens gjort det där mulle. Jag älskar att tälta, men jag har inte gjort mulle.
Nej, men jag tänker bara under, liksom, på senare år så har ju du har ju blivit lite mer naturig.
Verkligen odlig. Otroligt odlig och tältig.
Ja, du har ju då blivit mer naturmänniska.
Ja.
Men om man tittar på oss i västvärlden, eller kanske till och med globalt sett, så över de senaste decennierna, utvecklingen har ju då varit att vi har gått mot en urbanisering. Mm. Du vet, fler och fler flyttar in till städer. Mm. Och det där är en förändring som sker i en ganska rask takt globalt sett. Och dessutom så har vi flyttat in i skärmarna då, allt mer.
Just.
Jag tror att det var ett amerikanskt snitt på 10 timmar om dagen och uppåt. Någonstans där vi ligger nu.
Va?
Mm.
Gud, jag är på min mobil hela tiden och senast jag kollade så var jag 7 timmar. 3 timmar till alltså är ett snitt.
Ja, jag tänker med att tv och så räknas in där kanske.
Ah, ja, också. Ja, såklart. Mm. Då är jag nog där. Ja. Så Gud, vad sjukt.
Total skärmtid. Mm. Och sammantaget då så har det här inneburit att vi är mindre utomhus än vad vi var när vi var yngre. Det finns ju också väldigt, väldigt intressant forskning på hur barn rör sig.
Ja!
Det finns ju i USA något som kallas Free Range Kids Movement. Jag hade, lustigt nog, jag har haft lite direktkontakt med den kvinnan bakom det där.
Mm.
Mailat med henne.
Mm.
Jag tycker att det är väldigt intressant, de här frågorna. Men hon och andra har kikat på hur liksom barn rör sig, över hur stora ytor rent geografiskt
de rör sig.
Man tänker
sig att man har en karta och så ritar man lite så här prickar på var barn har rört sig för 40 år sedan och idag.
Ja. Och för varje generation så bara krymper det där. Det blir bara mindre och mindre och mindre och mindre. Och det har att göra med säkerhetstänkande hos föräldrar och så, tänker jag mig.
Ja, för säkerhetsverktygen är ju många fler nu, så att egentligen så borde det rimliga vara att en 11-åring med mobiltelefon kan få cykla väldigt mycket längre och leka uppe i skogen eller i vattentornet eller var som helst, för att när som helst kan man ringa och säga kom hem och käka. Det kunde man ju inte på min tid.
Nej.
Men barn idag rör sig absolut inte så, bevisar ju den här forskningen, så mycket hemifrån som jag gjorde. Ja,
för varje generation så krymper det utrymmet. Precis, alltså, det är bara att gå tillbaka. Nu sitter man här som en boomer och pratar om sin egen avlägsna barndom, men det är bara att gå tillbaka till den och så här på 80-tal och hur man bara rände runt.
Nu har jag cyklat till en kompis, tre tunnelbanestationer bort, var inga konstigheter. Ja. Och idag så får skjuts till grannen.
Ja, visst. Så att det har hänt mycket där. Och sammantaget så liksom bara världen krymper. Så och parallellt med det här så har man börjat forska då på, vi kanske hänger ihop, men man har börjat forska på betydelsen av att liksom vara ute, vara i natur, liksom naturupplevelser och så.
Förlåt, men vad är den vetenskapliga definitionen av natur? Är det utomhus, kan det ju inte vara. När blir, jag går på Hornsgatan.
Ja.
Hur långt behöver jag gå på den för att hamna i natur? När blir det natur?
Ja, man brukar prata om green spaces och blue spaces. Alltså där man typ ser växtlighet och eller vatten.
Fri växtlighet eller en fin plantering som någon har placerat på Bysys torg?
Både och. Men vi ska differentiera lite mellan dem längre fram i det här avsnittet.
Spännande.
Men liksom grönt och blått.
Gröna och halten grönt och blått.
Precis. Och vi kan ju börja med att kika på, alltså det finns jättemycket forskning nu. Alltså det har verkligen exploderat på senare år. Om det för, säg, kanske 6-7 år sedan fanns det liksom några 100 studier på det här området, så finns det tusentals nu.
Oj!
Där man kikar på liksom natur och välmående och sådär.
Alltså är det klimatiskt?
Ja, det hänger säkert ihop med det också. Liksom ett ökat intresse, verkligen. För
grön våg igen och så.
Ja, grön våg igen. Och det finns ju helt klart ett liksom förnyat intresse för the great outdoors och den livsstilen och sådana saker.
Ja, just det, funktionskläderna, dollartecken i ögon.
Precis. Men det är väl mycket som samverkar, liksom många rörelser i samhället. Jag tänker mig också att det är en liksom pendelrörelse mot allt det här andra som jag beskrev.
Liksom
skärmlivet, den här liksom geografiska, liksom trånga, det trånga livet. Att pendeln slår tillbaka. Men sen så också att man har liksom börjat upptäcka gynnsamma effekter och då bara vill man undersöka andra områden också. Okej, vi påverkas på det här viset. Påverkas vi också på det här viset?
Just.
Så att det finns mycket nu. Det finns mycket att ta av.
Trendigt ämne.
Ja, men trendigt ämne. Ja. Och det mesta som jag pratar om idag har jag hämtat från en översikt som jag hittade hos APA, American Psychological Association. Men också lite annat smått och gott. Om vi börjar med att kika på lycka och liksom känslomässigt mående sådär.
Mm.
Om vi börjar med den rubriken så.
Mm.
Var tror du att tidsgränsen går? Hur mycket tid under en vecka? Hur mycket grön och blå tid, det vill säga tid i närhet av växtlighet och vatten behöver man för att man ska se en signifikant effekt på folks mående?
Oh, spännande. Okej, okay. Nej, men det kanske inte är så mycket för att det här är en sån intensiv lyckomedicin, men jag skulle säga att du behöver vara i naturen i 3 timmar för att se effekt.
Jättebra gissning. Det är något mindre faktiskt, 2 timmar.
Pytte!
Precisely 120 minutes läser jag i en studie av en Matthew White på The European Center for Environment and Human Health at the University of Exeter, England. Han och hans forskarteam gjorde en väldigt stor studie på över 20 000 personer.
Mm.
Man följde dem och tittade hur de liksom konsumerade parker, natur och så. Och där kunde han se att 120 minuter verkade vara en magisk gräns, men det måste inte hända på en gång.
Det är inte samma 120 minuter.
Nej, det behöver inte vara samma 120 minuter. Utan det kan
6
liksom
gånger 20.
Ja. Däremot så liksom under det så kunde man inte se någon signifikant påverkan på måendet. Utan det verkade vara en ganska tydlig gräns där, så att det var intressant alltså.
Ja, så ska man väl göra det så är lite, ja.
Precis, och det här verkar vara ett ganska robust fynd där man kontrollerar för massa andra saker och kikar på folk från olika kulturer, rika områden, fattiga områden, sådana saker.
Vad var det? Man märkbar lyckohöjning av 120 minuter eller mer i naturen totalt på en vecka.
Ja, så här. Välmående.
Mm.
Och vilka miljöer är då bäst? Är det liksom green spaces eller blue spaces?
Alltså, är blue hav?
Det är liksom sjö, flod,
vatten. Hav. Alltså, det är inte himmel som är blå. Utan
precis. Utan det är vatten. Och båda de har liksom god effekt. Kanske något bättre effekt på blue spaces. Alltså vattenmiljöer. Men på marginalen, enligt den här.
Nej, men gud, det här är rolig forskning, Björn.
Ja.
Det här tycker jag är kul.
Precis. Och en sak som man har sett då, inte i den studien men i andra, det är att man verkar få bättre effekt på liksom vild natur. Så att om du är ute och traskar i Furudal så slår det Hagaparken i Stockholm.
Mm.
Furudal i Dalarna.
Ja.
Där jag också varit ute och traskat och jättefin sådär, urskog och så. Finns det där.
Otroliga Dalarna, otroliga Furudal.
Och alltså om man upplever att det är vild natur och om man upplever att det finns en stor artrikedom så verkar det ge en starkare effekt på välmåendet än om det är en till exempel en stadspark då. Med det sagt så får man god effekt på de här stadsparkerna också.
Mm.
Men det var en brittisk studie till exempel som kikade på, det var 4515 britter som medverkade i den studien.
Hur många sa du?
4515. Ja. Och de upplevde den här återhämtningseffekten blev bättre så att säga, i riktig natur inom situationstecken än i stadsnatur och så. Och det här gäller även i, har man sett, videoexperiment där folk får sitta och titta på videofilmer från
modernt.
Jag vet, lite deppigt. Från artrika miljöer. Det slår, så att säga, den välmående effekt man får från det slår om man kikar på någon lite mer torftig grön miljö.
Men det du vill säga i grunden är att vi alltså får en välmående effekt av att titta på natur på videoband.
Ja.
Naturfilmer är liksom något vi borde titta mer på.
Ja.
I kanal 1 nu den sista delen av Kråsnålen och här i Sverigekanalen hamnar vi mitt i naturen hos Gunnar Arvidsson och Bertil Wallin.
Någon forskare som heter Frantz, F-R-A-N-T-Z, med team har visat att vi liksom till och med mår bra av bilder på natur.
Alltså foto.
Foto, ja. Och det är bara att gå till sig själv, tänker jag. Alltså för mig då, som är en sån... alla mina sådana feelgood-konton på Instagram.
Lapland, visit.
Ja, precis.
Sarek.
Typ sådana här. Mm. Jag kommer från Norrbotten då och har massa kompisar som liksom fotar där uppe och håller på. Du vet, det är så mysigt att följa dem och deras norrskensbilder och liksom vackra berg. Och, så att jag känner, alltså jag blir så här lugn och tillfreds av att titta på de bilderna. Och det verkar folk i gemen bli också då. Har Frans med kollegor upptäckt. Så att där har man låtit folk alltså dels ge sig ut och vandra i specifika naturmiljöer och också i specifika urbana miljöer. Stämt av hur det påverkat mående. Föga förvånande så mår man bättre av den här skogspromenaden än av stadspromenaden då i regel. Men sen har man också låtit folk titta på bilder på de här miljöerna. Och då man får en effekt även där. Alltså den är naturligtvis inte lika stark. Det blir inte lika...
Alltså, det här ska jag omsätta direkt... Börja följa lite fler naturkonton på Instagram etc. Ja. Ska inte vi på vårt Instagramkonto dela några av dina bästa naturkonton?
Ja, men det kan vi göra.
Gör det, så får lyssnarna sen avgöra hur deras livskvalitet förbättrades eller inte.
Ja, men precis.
Mm. Vårt Instagramkonto är Dumma Människor.
Ja, den här kunskapen har man då omsatt i du vet, såna här liksom virtuella skogsvandringar. Så för folk liksom har svårt att komma ut, till exempel på ålderdomshem eller där man av något skäl har svårt att komma ut i någon funktionsnedsättning som gör att man har svårt att komma ut i naturen. Att man då kan liksom få lite av den här
upplevelsen
via VR-headset och sådär. Också med goda effekter på liksom välbefinnande och så. Inte lika, men viss effekt.
Ja.
Ja, god afton och välkomna till Mitt i naturen. Idag ska vi fara runt riket ganska mycket, för du har rest och gjort reportage.
I somras, ja.
Ja. Mm-hmm.
Och det finns en dansk studie som var väldigt spännande, tyckte jag, att läsa. Den var så himla stor och välgjord, som visade att grönt under uppväxten är väldigt viktigt för psykisk hälsa.
Oj, pressure!
Ja, precis. Det var en jättestor så här, epidemiologisk studie. 900 000 invånare.
Berätta igen vad en epidemiologisk studie är.
Alltså man kikar på stora befolkningsgrupper.
Ah. Ja.
Och då kollade man på folk, 900 000 danskar.
Mm. Typ alla som finns?
Nej, de är 5 miljoner va? Eller något sånt. 4, 5. Ah. Mellan 1985 och 2003. Men en stor...
Nej, den här är så stor. Det är min största studie hittills, tror jag, som du har tagit upp.
Ja, det kanske det är. Ja. Ah. Ja. Och så använder man också såna här satellitbilder. Och bara plottade in de här människorna var de hade bott mellan 0 och 10.
Mm.
Och sen gjorde man så här longitudinell...
Jämförde igen efter några år och sen igen.
Ja. Man kollade sen på psykisk sjukdom i vuxen ålder. Och kunde då konstatera att barn som hade bott i grannskap med mer grönt hade en kraftigt sänkt risk för många psykiatriska tillstånd, även när man kontrollerade för sånt som
pengar, föräldrarna var rika som 17 eller
sådana saker, ja. Man kontrollerade för socioekonomiska faktorer, alltså om man föräldrarna var rika eller vad man kom för.
Du bodde i ett slott. Men ja, konstigt var att jag också mådde lite bättre.
Ja,
vilket jag vill hävda att man mår bättre om man är uppvuxen på ett slott. Men det, Björn, det är ett helt eget avsnitt
det
som har
det
med klass att göra.
Japp. Så att man kontrollerade för det, man kontrollerade för föräldrarnas historia av mental sjukdomar som det fanns en ärftlighet där, föräldrarnas ålder och annat.
Just det.
Och kunde liksom isolera att den här liksom närheten till grönt verkade betyda mycket.
Oj.
Till exempel depression, schizofreni, ätstörningar och substansmissbruk.
Nej, men alltså, nu kommer ur- och skurdagisen ta detta poddavsnitt och kabla ut.
Ja.
Jag känner mig stressad nu. Nu vill jag hem och hämta Max och slänga ut honom rakt ut i en dunge.
Ja, jag tänker mig att Max får rätt mycket dunge i sitt liv.
Det finns mer dunge att få.
Det finns alltid mer dunge att få.
Det finns alltid mer dunge att få.
Ja, precis. Och det fanns till och med någon siffra där att risken för att utveckla mental sjukdom var 55% högre för de som växte upp i de allra minst gröna områdena jämfört med de som växte upp i de mest gröna.
Herregud vad stressigt. Områdena. Ska jag inte bo kvar på Hornsgatan? Ska vi ut i spenaten? Ja, vi kanske ska det.
Ja, men de här forskarna resonerar också om att det kan finnas liksom annat bakomliggande som de inte har lyckats isolera, så att säga. Så att man ska inte
flytta bara baserat på detta.
Nej, det tycker jag inte. Men ändå som en indikation på att det kan vara en bra grej. Sådär.
Ja.
Och jag, apropå det här med ur och skur som du nämnde, att jag läste nu i min research här att ur och skur av skandinavisk modell, det är tydligen en liksom skandinavisk innovation.
Ja, ja. Det är alltså för lyssnare som inte känner till det. Ur och skur, förskolor är sådana som låter barn vara ute hela tiden. I stort sett hela tiden. Man äter ute, man har vila ute, man lämnar ute, hämtar ute, man är ute alltid. Och så är barnen mindre sjuka då för att de inte är lika mycket inomhus och smittar varandra. Ja. Det är väl det jag visste innan.
Precis. Och utifrån den här nya forskningsvågen då, som jag pratade om nyttan med natur, sådär, så har det blivit en jättetrend i USA nu.
Ja, det är Scandinavian outdoors i kindergarten.
Japp. Och det var
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Arlanda Express.
Och du vet, om man ska iväg sådär riktigt, riktigt tidigt, alltså fakirtidigt.
Ja, svårt för mig som kvällsperson. Men
ja, för mig är det lite enklare, men då kanske det är ännu tidigare för mig. Det är nästan 11 på kvällen,
ja, precis.
Så tidigt på morgonen. Då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi, eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
Precis.
Och men, packa in alla väskor.
Sådär. Exakt så, ja. Men det är faktiskt så att Arlanda Express går väldigt tidigt på morgonen. Från 04.20 och sen så faktiskt också till sent på natten då, 00.35. Så att det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
Ja, Arlanda Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arlanda, och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt för att vara tåg, om man får säga så.
Precis, och Arlanda Express startade som ett miljöinitiativ för 25 år sedan, och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen. Platsen om man nu inte vill gå eller cykla, men det tar ju lite längre tid.
Och hemsidan för mer info är arlandaexpress.se om du vill hoppa på tåget.
Tusen tack, Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många,
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo, om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
Varför mår vi bra av blått och grönt? Ja. Vad tror man om det?
Precis, alltså exakt, det finns några så här olika teorier om det där. Alltså en idé är ju, vad kallas den, liksom biofilihypotesen eller något sådär. Alltså att vi är på något vis skapta, alltså vi är liksom frammejslade i en naturlig miljö. Mm. Men lever i en artificiell miljö.
Som den artificiella har ju vi skapat och vi är ju resultatet av den naturliga. Eller den är väl också naturlig. Alltså, stad låter inte naturlig, men den är också gjord av våra egna små händer. Det är inte som att det har kommit ett...
Nej, precis. Men den är gjord av våra egna små händer. Men jag tänker mig att, jag menar, det är ju helt otroligt liksom, att vi kan skapa Manhattan. Ja. Det är ju supercoolt. Sådär. Ja. Men vi är ju grottmänniskor i moderna kläder då, mm. som jag brukar återkomma till. Och de här grottmänniskorna mejslades inte fram i Manhattan, utan i någon, en helt annan typ av
miljö. Men vi mejslades miljö. Fram som varelser som sen mejslade fram Manhattan, så vi borde väl ändå någon gång under arbetets gång har anpassats.
Nej,
för
att det
nya...
det, liksom, det,
det gör vi aldrig.
Nytt. Jo, alltså jag menar lite. Alltså, jag menar, vi gillar ju Manhattan.
Men det kommer ta några tusen år till innan vi ja, går kommer... igång på det och tycker att så här, alltså, vi...
Det blir nog aldrig liksom typ så, va?
Nej,
alltså,
okay.
Att vi är så... Det är en tanke. Att vi... Alltså på samma sätt som...
Hårdkoden är hårdkoden. Och den säger
om du
savann
slänger
och...
i en havsutter i havet så kommer den bara att så här... Havet.
Men om havsutten i några årtusenden har byggt bon av barr, om man slänger ner en havsutter i barrboet, så kommer den ju bara, yeah nice, det här känner jag till också.
Ja, vi säger så.
Jag vet inte vem det är jag drar en lans för här, men någon jävla lans drar jag i alla fall. Ja. Av barr. Mm.
Alltså det är en sån väldigt enkel tanke. Ja. Att vi bara connectar till ja. Den här miljön som vi har ja. Mejslats
man
fram
får
i.
Ur pryl.
Så. Ja, exakt. Och en annan har att göra med att det är en miljö som inte är som inte belastar oss lika mycket kognitivt. Alltså det är mycket färre informations... Vi bombas inte av information på samma sätt, utan informationsmängden krymper och då blir det mindre brus i processorn och bara avstressande av det skälet.
Sen vill jag tillägga, och det tror jag att jag tog upp när vi pratade om, jag minns inte vad temat var då, men det var i början av corona, ganska exakt för ett år sedan, när jag var i Dalarna och började prata om det här med krama träd, kommer du ihåg? Mm-hmm. Att jag inte var en människa som gjorde det. Men sen ju mer tid jag spenderade i naturen, desto mer tillbringande kanske heter, desto mer förstod jag såna här saker som så här, gud... Grenen ser inte likadan ut den här veckan som veckan efter. Det händer något med knoppar och med bark och med och så, wow, det där är jättehäftigt att ju mer jag är i naturen så mer informationsrikt blir det. Att det som bara var pinne förut är man bara, nej men det här är utterbo.
Ja, precis. Och det fina här, Lina, är att du helt ofrivilligt bara erkänner att du har börjat vara mindful i naturen. Det är det du säger till mig nu. Nästa rubrik här, provsocialt beteende. Det verkar som att vistelse i naturen gör oss lite mysigare och najsare i största allmänhet. Mot andra och mot planeten.
Spännande. Jag hade nämligen, om du hade frågat mig varför tror jag att vi mår bra av naturen, så hade jag sagt det tidlösa. Mm. Att slänger du in mig i en skog nu eller en skog för 300 år sedan- lite beroende på vilken skog det är, men så hade den kanske sett exakt likadan ut. Och den där känslan av evighet och nästan att jag är ganska betydelselös här. På Manhattan så bara min funktion är att köpa eller liksom bära eller sälja eller hoppa på buss och så vidare. Men i skogen så bara, jag är bara liksom en del av något jättestort, men jag är en ganska betydelselös del. Det är en av de mest harmonibringande sakerna som finns. Att bara säga, kolla, oavsett om bokslutet går ihop eller inte,
ja.
Så kommer den här jätteeken att stå här och lukta ek.
Ja. Nej, och alltså, jag håller med. Jag tycker den är otroligt liksom, trösterik, den grejen. Att, och det är ju också en andlig upplevelse. Alltså, man så här, ser sin plats i universum och Nu blir det liksom new age-flummigt här kanske. Men för mig, det är liksom superandligt. Du vet, när jag sitter vid, typ särskilt kanske när jag är själv liksom. Jag brukar gilla att dra på någon sån här fjällvandring själv, typ en gång om året kanske. Och du vet, att bara sitta vid något sån här enormt berg och bara känna sin sån här litenhet, att jag tycker att det är väldigt trösterikt, precis på det sätt du säger. Alltså man får ett helt nytt perspektiv på sina problem till exempel. Mm. Det känns väldigt futtigt. Men jag brukar också känna mig på ett flummigt sätt väldigt, väldigt mycket del av en helhet.
Ja, exakt.
Jag känner att jag tillhör på ett väldigt maffigt sätt. Men jag kommer återkomma till den.
Ja, för precis.
För det finns forskning om specifikt det.
Okej, för det här tog jag upp då märkligt nog i mitt under temat prosocialt, nämligen att vi blir mot andra snällare av naturen. Berätta.
Jo, det finns en forskare som heter Zelensky. Han är på Carleton University in Ontario, Kanada. Och han har forskat mycket om det här med naturupplevelser och vad de gör med oss, och med särskilt fokus på det här prosociala då. Och då har han kunnat, en kul studie här där man lät folk titta på, det var också bara video faktiskt, att de fick antingen titta på filmer om arkitektoniska landmärken, också en mäktig pryl. Eller på naturfilmer. Och då kunde man se att de som hade tittat på naturfilmerna, man fick efteråt spela någon slags fiskespel.
Alltså gud, gulliga forskare, vad ni kämpar på. Ja,
ja. Och i det här spelet så skulle man fatta beslut om fiske, där ens beslut under en säsong påverkade fisket under en senare säsong. Det var sådana här multisäsongsspel. Hänger du med?
Ja, men jag tycker att den här forskaren är från vettet, men okej.
Ja, och då kunde man se då i den här studien att de som hade tittat på en naturvideo, de var mer samarbetsvilliga när det handlade om liksom att samarbeta med andra fiskespelare. Och de var också mer
långsiktiga.
Mer långsiktiga, att liksom inte utfiska.
Just det.
Utan att liksom spara tillräckligt bestånd så att man skulle ha fisk senare säsonger och så. Alltså de var mer
mer impulskontroll nästan. Liksom,
ja, det kan man säga. Precis, och det känner till den här tragedy of the commons, den grejen att vi, det här liksom dilemmat att när vi delar en resurs, till exempel världshaven, så blir det lätt så att man tenderar att vara väldigt ego. Jag läste nu ett exempel om kinesiskt fiske.
Just det, varför ska jag hålla på att ta hand om havet när inte kineserna gör det? Eller?
Ja. Ungefär så. Att man bara, om inte jag fiskar slut på alla,
så kommer ju de göra det.
Så kommer någon annan göra det. Det är liksom kört hur som helst, så det är lika bra att bara bete mig som en rövhatt. Och det blev mindre av den typen av beteenden hos folk som hade tittat på naturfilmer då. Och i en annan studie som Zelensky gjorde så kunde han se att lågstadiebarn som hade varit på naturutflykt med klassen ägnade sig åt mer prosociala beteenden när de kom tillbaka.
Nämen.
Sen i klassrummet, en klasskamrater som hade åkt på ett flygmuseum.
Nämen gud, det här är så spännande. Förlåt, men jag tycker att det här är revolutionerande, det du berättar nu. Det säger inte mot något som någon annan har sagt innan. Det här är precis vad ens föräldrar typ att din är. Ni drömmer natur, nu ska vi ut och regn och rusk och hejba briba. Men att forskningen visar att vi blir snällare och mer hållbara och lyckligare av något. Det måste ju in i läroplan.
Ja, precis. Och Zelensky då, han konstaterade att det var inte, alltså det var inte bara så att de blev så här gladare, eller det var inte någonting som räckte för att förklara det här. Liksom att de blev mer generösa. Det var det de blev. Man kunde säga att de här eleverna som hade varit i naturen blev mer, var mer generösa med klasskamrater än de som hade varit på museum. Och han sa att liksom ett så här bättre humör eller så var inte en tillräcklig förklaring, utan han hade någon idé då om att vi pratar om den här känslan liksom hänförelse när man blir
ja, det här pratar vi om apropå tidsuppfattning.
Ja, just det. Alltså när man,
att,
när man blir,
alltså, att stå inför en fantastisk vy eller så känns liksom, tiden går extra. Jag kommer inte ihåg vad man säger om tiden går snabbare eller långsamt, men i alla fall att upplevelsen blir större.
Ja.
Så 5 sekunder framför en vy känns som 15.
Ja, precis. Så att man hamnar i sån liksom, hänförelse eller förundran. Och då så säger han så här. There are some hints that awe is associated with generosity.
Ave, alltså A-W-E.
And nature can be a way to induce awe. One of the things that may come from awe is the feeling that the individual is a part of a much bigger whole. Så att man hamnar i den där lite spirituella upplevelsen som vi pratade om nyss. Att man bara känner att okej, jag ingår i något större och med det så kommer också en sån här generositet. Då. Så att det, han spekulerar om detta.
Ut i naturen vill jag bo.
Det här tar oss in på nästa grej, lite det här att liksom vara ett med naturen. Nu ger vi oss in i nästan i New Age-land här, men det var lite grann som det jag beskrev nyss då.
Mm.
Att man håller på att forska på det där, att folk som har den upplevelsen, som känner den här liksom starka samhörigheten, eller att jag är ett med naturen, connectedness är det de pratar om. Det verkar verkligen vara en faktor, liksom, hur man påverkas av naturen. Styrs ganska mycket av hur stark just den upplevelsen blir. Sådär. Det är inte något som kommer automatiskt, utan vissa verkar vara mycket mer åt det hållet.
Just, de man brukar beskriva som naturmänniskor.
De som man brukar beskriva som naturmänniskor, ja. Det finns en som heter Alison Pritchard som har gjort någon slags metaanalys på det här temat. Och han kunde se då att folk som upplever att de är hänger ihop med naturen eller hör ihop med naturen, så att de är del av något större, har mycket mer av något som kallas eudaimoniskt välmående. Nu blir det ett
hur stavar vi det där?
Knepigt ord. E-U-D-A-I-M-O-N-I-S-K.
Eudaimoniskt.
Eudaimonisk. Och det är en sån här filosofisk inriktning som anser att lyckan är det högsta goda, du vet, så här, gamla grekerna och så. Och just det här eudaimoniskt välmående, det är liksom något lite annorlunda när man mäter det. Det är en känsla av välmående som inte bara stannar vid att nu mår jag gött, så där, utan det är något, det är väldigt nära kopplat till det här att jag känner stark mening. Hänger du med?
Ja, visst. Och jag vill ha det.
Ja.
Jag vill må eudaimoniskt.
Precis, och folk då som upplever en sån här stark känsla av samhörighet i naturen, eller att de liksom tillhör ett med naturen sådär, de har en högre nivå av sånt eudaimoniskt välmående även när de inte är i naturen. Är du med?
Ja.
Alltså det blir lite som en religion, något som hänger med en även när man inte sitter i en park eller går en skogspromenad eller så. Natur verkar ge ett bra skydd mot det lidande som kommer av social isolering.
Jaha, man känner sig ensam, men om man går ut i naturen känner man sig inte lika ensam.
Nej. Så här, att du minns White, han som den här britten som upptäckte den här magiska 120-minutersgränsen.
Ja.
Han kikade också på specifikt det här med folk som upplever att de är socialt isolerade och inte har så mycket sociala band till andra. Vi har ju pratat om det tidigare, att det är en ganska stor riskfaktor på massa olika sätt då. Men att sådana personer som bor nära grönt, har mycket grönt och blått i närheten, så verkade de vara på en nivå av välmående som inte var, alltså de mådde bra. Så att där kan man ju tänka sig att det är självvald isolering då.
Just det.
Att det är folk som har sökt sig ut. Gäller det överhuvudtaget många av de här studierna, ska man säga att det är så här, liksom korrelationsstudier och
visst.
Så att det ska man
ha. Både väljer det själv och man har tid, resurser, peng att ha det livet. Och då kanske det i sig säger något om förutsättningarna för lycka.
Men att liksom socialt isolerade människor som bor i gröna miljöer verkar må bättre än socialt isolerade människor som inte bor.
Ska jag ta med mig till den dagen jag får uppleva ensamhet?
Ja, det kommer du kanske aldrig behöva göra.
Nej, men vet du vad? Jag sa det med lite längtans röst.
Ja, just det. Ja, nej, men den självvalda ensamheten kan ju vara kanon. Så är det. Så att nu har vi pratat om glädjenivåer, lyckonivåer och så. Men jag ska också säga någonting bara om det här liksom kognitiva fördelar. Alltså hur mycket smartare vi blir.
Ja, hur mycket mindre dumma blir vi av naturen.
Hur mycket mindre dumma vi blir. För det finns en hel del på det också. Både sådana här korrelationsstudier där man hittar samband, men också liksom experiment där man har bara testat på olika sätt. Att skapa olika förutsättningar och kunna dra lite slutsatser om orsak och verkan då också. Och det finns en studie där man har sett att det var en australisk studie. Man lät folk hålla på med en trist uppgift som gick ut att de skulle trycka på en knapp på ett tangentbord när en viss siffra dök upp. Och då så gjorde man så att vissa personer fick pausa och i 40 sekunder titta ut på någon sån här härlig växtlösning.
Mm. Mm.
Blommor då.
Mm.
Vad kallar man det? Trädgård kanske?
Plantering av något slag.
Ja. Medan andra fick titta ut över ett tak bara. Ett cementtak.
Mm.
Och då kunde man se att den här gruppen som fick titta på planteringen gjorde signifikant mindre misstag sen då när man fortsatte.
Mm.
Och jag tänker mig där att det är inte så himla hokus pokus. Alltså jag tänker mig att man blir liksom lugnare helt enkelt. Mm. Och då kan tänka bättre. Hur blir du av ditt planterande?
Mm. Jo, men lugn, och framförallt tror jag att det finns en något belönande i det. Det är så kodat med duktigt att vara utomhus. Att vara i naturen är liksom ärkehel ylle. Vilket gör att, av samma anledning som vi brukar återkomma till att så här, jag går och slänger en sopa i sopsorteringen, så plötsligt känner jag mig som en mer klimatvänlig människa och börjar göra mer av det.
Mm.
Så är naturvistelser någonting som gör att man bara, och då kanske jag ska äta lite hälsosamt och jag kanske river av ett liksom hemmagympapass. Att det liksom är
wholesome.
Ja, exakt. Och det tänker jag mig också kan prägla så här. Nu kommer en fråga där jag ska prestera. Är jag en duktig, bra, högpresterande person? Ja, naturligtvis. Mm. För mina ögon har vilat på plantering.
Ja, nej, men visst. Något sånt kanske kan ligga där och skvalpa. Man har sett att impulskontroll verkar påverkas. Förmåga till impulskontroll.
Mm.
Någon studie här som visade att grönytor nära skolor, när man inför sådana, att det verkar ha någon positiv effekt på impulskontroll. Self-control behaviors.
Vet du vad? Jag har varit en sån här historiskt sett som tycker att vad mycket parker vi har i stan när folk behöver bo. Bygg hus för 17 gubbar.
Mm.
Nej, det har jag ändrat mig.
Nej.
Nu, jag håller inte med mig själv alls.
Nej.
Mer grönt är skönt.
Ja.
Mer grönt där barnen är.
Mm.
Ja, mer kvinnor där
jag har ju
är.
Som du vet varit ute och letat lägenhet nu nyligen.
Mm.
Och det var ett område som var väldigt praktiskt att bo i, men som var så ogrönt så att jag blev typ deprimerad bara av att titta på en lägenhet.
Grönt och blått är det viktigaste vi har, Björn.
Så att jag valde bort det till förmån för en lägenhet som låg längre bort, men som där man kunde titta på träd.
Träd, levande hjortar.
Levande hjortar?
Ja, kan vi knata runt i Axelsberg? Är det så?
Ja, det ska jag ha väldigt, väldigt tur, tror jag. Och sen så uppmärksamhet har man sett. Då det var någon studie här där man jämförde folk som hade liksom tilldelats lägenheter i grannskap med mer grönytor jämfört med mer liksom urbana. Sådär. Och där kunde man se när man följde upp att uppmärksamhet verkade påverkas negativt, liksom förmåga till riktad uppmärksamhet. Sådär. Negativt i den urbana miljön och positivt i den lite grönare. Och det är inte så svårt heller att liksom få ihop faktiskt.
Alltså, det här är ju vad folk alltid har sagt.
Ja, när man liksom bombas med liksom sirener och trafikljud och så. Det är väl klart att det konkurrerar om uppmärksamhet då. Jämfört med lite liksom fågelsång sådär. Arbetsminne och alltså hjärnans processor, hur mycket man kan hålla igång samtidigt, bollar i luften och sånt där. Mm. Kognitiv flexibilitet, förmåga att liksom växla om, hitta nya lösningar, tänka utanför boxen och så. Andra såna saker som man har sett påverkas positivt då av att ha mer grönt omkring sig och mindre urbant då. Och även ljud har man, alltså
okej. Lyssna på fågelkvitter och lövrassel. Och
har man sett sådana experimentella situationer att nu ska du sitta och lyssna på lövrassel och fågelsång och nu ska du sitta och lyssna på ljuden från Hornsgatan. Sådär.
Mm.
Och sen så gör man lite olika kognitiva test efteråt. Då. Och har positiv effekt av de här naturljuden.
Nej, men det här...
Mm.
Björn, jag blir jättepåverkad.
Ja. Så att... Överlag, det här är ju bra grejer då.
Mm.
Men sen så kan man ju också reagera lite på när det ska göras såna här fräsiga koncept av det. Har du hört talas om det med skogsbad till exempel?
Ja, men det var ju lite DN-artiklar om det.
Ja, eller wild swimming.
Just det.
Det är två grejer som jag upplever som akut fåniga.
Mm.
Alltså såna här importer som är så bra onödiga. För att det här med skogsbad kommer från Japan då. Det är ju bara att, så här, ett sätt att så här, konceptualisera det här med. Okej, folk mår bra av skogspromenader.
Mm.
Då kallar vi det skogsbad.
Mm, just det.
Och så introducerar man det i Sverige. Hörrni, ni borde testa skogsbad.
Ja, ja, det har inte, är det inte ens ett bad involverat i skogsbad?
Nej, nej.
Man badar i skog.
Man badar i skog.
Nej, men vaff.
Ja. Inom citationstecken. Alltså man är i skogen.
Ja.
Och det är något som folk redan ägnar sig åt här. Samma med wild swimming.
Ja,
då,
jag som... trodde det var att man faktiskt tog ett bad i skogs...
Nej, 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 nej. Man är i skogen bara.
Nej, nej.
Och sen så har vi wild swimming som är att man simmar i en sjö eller i ett hav.
I något som inte är en pool.
I något som inte är en pool. Och jag menar, det är också något som förekom redan innan den artikeln.
Men vet du vad jag vill säga då, Björn? Mm. Att om de där fåniga koncepten och sån här branding och töntiga artiklar i resetidningar i Japan kan få folk att faktiskt knata ut i skogen eller ta sig ett dopp och bli lite mer medmänskliga, samhörighet och kognitivt duktiga. Kör!
Ut i skogen ska vi gå, kepsa, kepsa, rensa på. Vi är söndag, söndag, syndare i små. Ut och gå!
Och med dessa naturälskande, ganska onyanserade för att säga, vi har inte sagt emot speciellt mycket idag. Vi har inte, nej, nej, vi har inte idkat kritiskt tänkande så mycket, men det är väl för att vi inte har så mycket att säga emot forskningen.
Det är inte alltid så att man har tänkt på skogen som en så här härlig, mysig, säker plats. Sådär.
Ja, just det.
Det finns en bok av en amerikansk historiker som heter At Day's Close, Night in Times Past, som handlar om hur vi liksom uppfattade natten och sådär, innan vi fick belysning, alltså i förindustriell tid. Sådär.
Mm.
Och den är jättesuperspännande. Jag tror att jag kanske tagit upp den i något tidigare avsnitt när vi pratat om kroppsklockan möjligen.
Mm.
Men i den så var det ju, alltså, jag menar, skogen var ju då en läskig plats.
Just det,
faktiskt.
Där man inte hade lyckats tämja och civilisera.
Nej,
och det var farligt.
Precis.
Ja.
Att det som var säkert och nice var sånt som vi hade skapat själva, vi människor, och allt annat var något lite hotfullt. Sådär.
Just det.
Så att det finns också en kulturell faktor, att vi nu liksom romantiserar natur,
ja, just det,
och så, på ett sätt som man inte alltid har gjort i alla fall. Så att det kan man ju ha i bakhuvudet.
Med detta sagt, det har varit ett väldigt naturälskande avsnitt och I for one tänker i alla fall kasta mig mot första bästa hav denna helg och spana ut på horisonten och se vad det gör med min mänskliga dumhet. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Lena Thomsgård. Mitt emot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Dumma människor heter vår podd. Den produceras av Clara Wallin och spelas in på Beppo.
Toppen, jag kommer bara säga en sak till.
Ja.
Att genomgående i den här forskningen är att man har sett att för att till exempel en vistelse i en park ska ge de här positiva effekterna, liksom återhämtande, välmående, förbättrat humör och så, så krävs det, ganska självklart kan man tycka, att man uppfattar den här platsen som säker.
Ah, just det, ja, såklart.
Så att om man tänker att nu är en park, det här är en perfekt miljö för liksom rånare och våldtäktsmän och, och mördare och så, då kommer inte det att ha de här effekterna, såklart.
Åh, vad tråkigt att vara tjej.
Ja, det finns ju en väldigt, väldigt orättvisa i det där med...
Vilka som fritt kan få älska naturen och ta en skogspromenad eller ett skogsspring,
ja,
eller en parkvistelse.
Det där är verkligen en faktor, även i den här liksom outdoors... communityn. Då och då så läser man artiklar om tjejer som inte kan ge sig ut själva ens i vildmarken, för att man kan stöta på en enda tomte och inte vara trygg, så att säga, där ute.
Och detsamma gäller minsta lilla park i närheten av där man bor.
Ja.
Trist för tjejer.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.